Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
I programmet idag så har vi äran att ha besök av
Stefan Svensson.
Och det är vår i Partille, kommunalstyrelsens ordförande och också aktiv och ledamot i bland annat Partillebo och Partille Energi. Och som jag kan väl beskriva som, tycker jag i alla fall, en politisk tungviktare. Men idag så ska vi mest ägna oss åt personen Stefan Svensson och hoppas få lite mer om hans, ja, vad som har gjort att han är där han är idag. Som sagt, så mycket välkommen igen.
Ja, tack så mycket. Jättetrevligt att vara här.
Och vi går väl rakt på, om man säger så, tycker jag. Och du får gärna berätta om, ja, hur är din uppväxt.
Ja, jag är född upp i Bohuslän. Så att jag är ju bohuslänning och bodde där tills jag var 7 år. Vi på ett ställe som heter Fisketorp, gården Ryr i Fisketorp, Hede, nära Hedekas i Munkedals kommun. Så att jag är bondpojk, bondson, och kommer från bondsläkt, alltså på både mammas och pappas sida. Så att där har jag mina rötter och är väldigt glad och stolt över det. Flyttade från Bohuslän där uppifrån när jag var 7 år och när vi då flyttade till Partille.
Har du stora frågor? Har du med syskon och så också?
Ja då. Ja. Jag har 4 stycken äldre syskon. 2 bröder och 2 systrar. Hade en glad och lycklig uppväxt. Som sagt, trivdes väldigt bra på gården på Ryr där man då kunde umgås och leka och ha kul med alla olika djur. Och fick uppleva riktigt lantliv, så att jag är väldigt glad över att ha fått en sån barndom och uppväxt.
Du sa att du flyttade när du var 7, sa du. Vad var det då till?
Ja, då flyttade vi till Partille och flyttade till radhusområdet i Mellby där vid Atlestorg, Vänstinsvägen. Och då var det nybyggt 1962. Och då kan man räkna ut hur gammal jag är också. Ja. Och trivdes väldigt bra där också. Bodde där under min uppväxt och började i första klass samma år då som vi flyttade dit. Och då började jag i Läxby skola, som den heter då. Det är nuvarande Lillegårdsskolan. Gick då hela lågstadiet och mellanstadiet där. Och sedan blev det ju högstadiet och då var det Portella. Och det var ju innan det blev gymnasium. Och nu heter det ju Partille gymnasium. Och ett, ja, i princip helt ny skola. Men som sagt, då på 60-talet, början på 70-talet, då var det ju högstadium. Så att då gick jag där.
Du sa ni, du flyttade, eller ni då, var det en bröt upp ifrån? Från gården helt enkelt, eller vad var det som?
Ja, det var väl att mina föräldrar kände att de kanske ville göra någonting annat. Så att, men vi var inte helt säkra, så att av den anledningen så arrenderade vi ut gården i 5 år först. För att så att säga känna oss för hur det skulle vara att flytta in till, ja, storstaden Partille på den tiden då. Som givetvis var en skillnad mot rena lantlivet. Men efter de 5 åren så kände vi ändå att vi hade rotat oss och trivdes väldigt bra i Partille. Så att då sålde vi också gården när den hade varit utarrenderad i 5 år,
ja. Ja, ja. Och sen dess har det varit Partille då, kan man säga.
Ja, för jag bodde där tills 74. Då flyttade jag med mina föräldrar till Ytterby utanför Kungälv. Till ett ställe, också lite mer lantligt ställe faktiskt. Men sen kom jag tillbaks själv så att säga, då jag träffade min blivande fru, så att vi flyttade då tillbaks. Vi köpte hus i Partille 1980 i Skuleberg, som då var helt nybyggt då, och där bodde vi i 10 år tills vi flyttade några 100 meter därifrån till lite längre bort på Slättenvägen, Bystämmevägen, som vi bor nu på. Där har vi ju faktiskt bott i, ja, det blir ju 26 år, ja, som vi bor fortfarande där, ja.
Hur är det med en nuvarande familj, om man säger så? Det är med barn och så vidare?
Ja, jo då, vi är samma fru.
Ja, det är bra.
Ja, då, det är roligt. Så att vi har det jättebra. Och vi har fått 3 barn som är vuxna nu och som är utflyttade. Och dessutom 3 barnbarn. Och deras familj, de bor också i Partille. De bor nere i Fureskog. Och det är vi glada över att vi har dem på nära håll.
Mm. Om vi då kikar lite på det du sa, eller backa lite till, du gick som sagt i Portella skola och så vidare. Och sen, vad var inriktningen? Vad hade du för tankar när det gällde vad du ville bli när du blev stor?
Jag hade väl kanske inte något sådär direkt uttalat, men jag gick ju på gymnasiet, på Munkebergsgymnasiet, samhällsvetenskaplig linje då, som det heter då, 3-årig. Och efter det så gjorde jag lumpen som de flesta killar gjorde på den tiden. Låg på P4 i Skövde. Men sen jag kände att jag skulle tycka det var väldigt roligt att bli polis. Så att det var det som jag sökte till under tiden i lumpen. Och blev då antagen till polisskolan 1975. Då var jag 20 år och började där då på utbildningen som polis i Stockholm.
I Stockholm?
Ja, i Stockholm. Ja, Sollentuna ligger polis. Ja. Då fanns det bara en enda polisutbildning i hela landet. Och det var alltså polisskolan i Sollentuna utanför Stockholm. Ja.
Vi kanske ska ta en liten låt. Och den första på listan här, det är Elvis Presley. Var det en tonårsidol? Eller? Du var i och för sig lite för ung för att ha honom som idol, kanske så.
Ja, alltså Elvis är ju för mig den absolut största av alla artister genom tiderna. Och det var från början, redan som barn och ungdom, min stora idol. Jag tycker han är den största. Han är så oerhört bred och gjort alla kategorier av musik. Alltså allt ifrån gospel och ballader till svängig rock and roll, så att fantastisk artist som gick bort tyvärr alldeles för tidigt, 42 år gammal endast.
Mm. Den här är en från 70-talet då, Promised Land. Rock it on. Trouble had turned into a struggle halfway across Alabama. Well, a hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Well, right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham, smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. Ja, Elvis Presley och Promised Land från 1974.
Och apropå musik, vi pratade lite under låtens gång här när det gäller, förutom Elvis om man säger så, vad kan det diggas då för någonting?
Det blir ju blandat. Det är ju mycket av dagens moderna musik som jag tycker är bra. Vi hade ju en fantastisk artist nu i Partille Arena som invigde vår evenemangsverksamhet, Miriam Bryant. Min fantastisk röst som hon har, och det är ju många bra artister idag. Men som sagt, det finns ju bara en Elvis, så att säga. Nej, sen gillar jag också countrymusik. Och sen givetvis, och det hoppas jag vi spelar här längre fram i programmet, Flamingokvinetten, Partillesönerna som man har växt upp med, som spelar jättefin och trevlig musik.
Mm. Ja, instämmer där också. Ja, vi hinner väl prata lite innan, tror jag. Det gör vi. Du, vi var på i Sollentuna polisutbildning när vi släppte in Elvis. Där får du gärna fortsätta vad som hände där.
Ja, då på den tiden så gick man ju då först på skolan och hade en grundutbildning, och efter det året så blev man ju placerad då i polisdistrikt, ja, det man sökte, och förhoppningsvis kom man dit. Och jag sökte givetvis Göteborgs polisdistrikt som det hette då, kom dit, och då hette det alterneringstjänstgöring. Så då var man ett år först på kriminalavdelningen och det andra året på ordningsavdelningen. och gick runt på lite olika ställen så att man fick en inblick och erfarenhet av hela polisverksamheten. Jag hamnade på i första vaktdistriktet som det heter då, där polisstationen låg på Falkgatan. Och då var det ju radiobil som gällde, så att det är väl det mesta som jag har jobbat som polis. Det är så att säga en riktig polistjänst i radiobil. Och sen så småningom flyttade vi stationen till Gamlestadsvägen. Och nu ligger ju stationen, ja, sen flyttade den ju till Kortedalen så småningom då. Det var strax efter jag blev tjänstledig för mitt politiska uppdrag. Så att det har skett mycket inom polisen. Mm. Efter det, så.
Hur länge var du aktiv polis?
Jag jobbade ju som aktivt i över 20 år. Och det mesta delen jobbade jag ut på fältet så att säga. Och åkte radiobil, så att jag är ju...
Du har med en hel del ifrån...
Ja.
Vad har du gjort för... Jag kan tänka att du har gjort en del intryck och avtryck i sån typ av jobb.
Ja, man har ju varit med om... det mesta, i princip allt kan man säga när man jobbar som polis. Och jag tycker jag har ju haft en väldigt stor erfarenhet av det i rollen som politiker faktiskt. För att dels då att man har ett stort samhällsengagemang, och det måste man ha som både som polis och som politiker. Och att man som polis, jag tror inte det finns någon annan yrkesgrupp där man kommer in och ser verkligen hur saker och ting fungerar. Alltså man kommer in, man träffar alla möjliga olika människor i alla olika sammanhang. Man kommer så att säga in köksvägen hos folk och ser verkligen hur de har det och vad som händer. Så att ibland hör man ju om politiker att ja, ni sitter bara på era stolar och vet inte hur det ser ut i verkligheten. Men det kan man nog inte säga om mig, för att som polis så vet man hur verkligheten ser ut. Och det har jag haft stor erfarenhet av som politiker, och är väldigt glad och tacksam över den bakgrunden.
Man upplever det som, det måste ju vara ett ganska tufft jobb, och det gäller att, så att säga, fixa mentalt, antar jag också, att de situationer som man råkar ut för, hur... Har du hanterat sånt?
Jo, nej, men det är det ju. Man råkar ju som sagt ut i många olika situationer, och många gånger är det ju tragiska öden. Man möter människor som råkar illa ut, och både fysiskt och psykiskt. Så det är klart, det är ett tufft uppdrag. Jag tror att jag har haft min grund i som jag sa tidigare, en stabil och lycklig uppväxt, och en stabil och fin familj som jag givetvis har haft mycket stöd i. Det tror jag är viktigt att man kan, när man då tar av sig uniformen, att man kan komma hem till en lugn och fin miljö. Så det tror jag betyder mycket.
Var det polisjobbet som fick dig politiskt intresserad också? Eller?
Ja, det är delvis. För man ser ju väldigt mycket som polis vad som händer i samhället. Sen är det mitt allmänna samhällsintresse och samhällsengagemang som gjorde att jag bland annat blev polis. Som att jag tyckte jag ville vara med och kunna påverka samhället, kunna ingripa så att säga, och styra saker och ting åt rätt håll. Och det är ju samma sak som politiker, att man vill vara med och påverka och rätta till det som man tycker är fel, och kunna göra någonting bra helt enkelt i samhället.
Hur började det? Du sa att du vart tjänstledig då inledningsvis. Vad var det som gjorde att specifikt att du bestämde dig för att ta tjänstledigt där?
Ja, jag har ju hållit på med politiken ganska länge, sen ska jag säga mitten på 80-talet där jag fick mina första politiska uppdrag, och efter valet 91 då så kom jag in och blev ledamot i kommunstyrelsen. Ja, det har ju varit allt sedan dess. Sen efter valet, och då det har ju blivit mer och mer då med politiken under den tiden, och sen efter valet 98 då blev jag ju vald som första namn på moderatlistan i Partille, och blev då vald till kommunstyrelsens ordförande. Så att sedan dess så har jag haft det här uppdraget. Det är min femte mandatperiod nu som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Och ja, som sagt, på den vägen är det.
Det att du har, är det någon, jag håller på att gå till släkt eller någon, när det gäller just det politiska valet, om man säger så, att det varit Moderaterna som har, eller har du varit i något annat parti tidigare, eller hur?
Nej, och faktum är att jag har egentligen ingen, vare sig i familjen eller i släkten, som har varit någon aktiv politiker, mer än en på lite längre håll som var riksdagspolitiker, men inte på närmare håll, så, utan det är mitt eget intresse, så att säga, som har gjort att jag blev politiker. För mig har det väl alltid varit naturligt att jag gick med Moderaterna, och det var den politiken som tilltalade mig, för att det i grunden så handlade mycket om frihet för den enskilde, valfrihet att skapa möjligheter för var och en att själv kunna påverka sin livssituation. Så att det är den ideologin som har varit självklar för mig från allra första början faktiskt.
Mm. Ska vi gå tillbaka till Partille nu då och ta Partillesönerna här, de du pratade om förut. Flamingo och kvintetten. Mm. Och låten du har valt är Där nekrosen blommar.
Ja, tack.
Långt bort där björkskogen drömmar, famnar av månljus och sol, skogskärren fjärran sig ömmar, blå som en vårdlig jul. Ständigt jag dit ville hila, alltid jag där.
Ja, tack. Detta var ju alltså Flamingofiletten, Där nekrosen blommar. Och den här låten, varje gång jag hör den så tänker jag på Prästtjärn. För där finns det nekroser. Och prästen ligger ju nära där jag bor och badar ofta i den sjön. Och promenerar och springer ibland runt Prästtjärn och sen badar efteråt. Så det är underbart att ha en sån fantastiskt fin sjö så nära man bor. Och jag kan tänka mig att Flamingo skrev denna låten och tänkte på Prästtjärn.
Jag tror att den är äldre än dem.
Ja, vi säger det.
De spelade säkert in den av den anledningen.
Ja, jag tror det. Ja. Och jag måste säga också att de är ju fantastiska, Flamingokvindetten. Jag hörde dem nu senast i samband med invigna och Partille Arena, och då både Flamingokvindetten och Arvingarna spelade. Och att ha kvar rösten och musiken efter så många år och upp i den åldern, och Hasse Karlssons röst är ju fantastiskt fin fortfarande, så att det är härligt att höra dem.
Ja, bara hålla med igen. Lite av, kanske inte riktigt Elvis, men ja, nästan då kan vi säga. Ja,
frågan de ställde på konserten var ganska god. Känner ni igen oss?
Ja, just det. Ja då, och det gjorde vi.
Ja, oh, ja. Då ska vi se vad vi var här i den politiska karriären, och du har ju också förutom du fick ett uppdrag, blev vald men i kommunstyrelsen, men du har ju också andra uppdrag. Är du, kan man kalla det för ett slags styrelseproffs, eller vad, hur vill du beskriva dig? Eller?
Alltså med den rollen jag har och det uppdraget så följer det ju en rad andra uppdrag, och när man, speciellt när man har på några år. Jag har ju också sedan många år ett uppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund där jag sitter med i styrelsen och är andre vice ordförande i GR också, där jag suttit i presidiet i många år också i styrelsen. Sitter också i styrelsen för Business Region Göteborg, BRG, som är, man kan säga, det är ju ett Göteborgsbolag, men vi jobbar för hela Göteborgsregionen, och det är ju, handlar ju om näringslivsfrågor, näringslivsutveckling då. Ja, sen som sagt också styrelsen för Partillebo, vårt bostadsbolag, och Partille Energi. Sedan har jag också uppdrag för SKL, Sveriges kommuner och landsting. Där jag tidigare satt med samhällsbyggnadsberedningen, och nu sedan två mandatperioder tillbaka så sitter jag i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting.
Hur fixar man det? Det är knappast 40 timmars veckor, eller hur? Eller lyckas du få ihop det?
Ja, nej, som sagt, det är mycket tid som går åt, och det är ju både kvällar och helger som tas i anspråk mycket när det för då inläsning, alla handlingar som ska läsas som man får sitta med på kvällar och helger och så vidare. Så att, men det är stimulerande uppdrag och men man kan väl säga den enda nackdelen med det här uppdraget, det är just tidsåtgången, att det faktiskt tar så oerhört väldigt mycket tid. Samtidigt som man tycker det är intressant och stimulerande så tar det som sagt mycket tid.
Men det kanske då med, är det förstående maka som, eller hon kanske också är engagerad? Så att det,
nej, hon är inte politiskt engagerad, nej, men det är tur att jag har henne som är förstående och gör mycket av markarbetet hemma. Det är bara att erkänna och det är jag ju väldigt glad och tacksam för.
Vi frågade förut om du är intresserad av så att säga rikspolitiken, men det säger du att du inte är.
Nej, jag har inte. Det är inte så att det har tilltalat mig att ställa upp på riksdagsvalslistor eller så. Därför att dels får man ju då flytta från Partille. Ja, man flyttar ju inte, man är ju skriven fortfarande, men man bor ju under veckorna då i Stockholm. Och Stockholm är en fantastisk stad och trevligt. Och vistas i. Men jag känner mig mer att jag vill verka i Partille som kommunpolitiker. Därför det är där det blir konkret av politiken. Man ser resultat och vad som händer ganska direkt efter det att man har tagit beslut. Så ser man det förverkligas. Och det är någonting som jag tycker är väldigt roligt att... Man ser resultatet av politiken helt enkelt. Det blir mer jordnära.
Hur är det? En del kanske upplever att din roll har att det är en maktposition. Hur upplever du själv den rollen som ordförande i kommunstyrelsen?
Det är klart att det är en maktposition och därför så är det så viktigt att man hanterar det på ett bra sätt och att man är ödmjuk inför uppgiften, att man lyssnar på sina invånare och försöker göra det bästa möjliga av olika frågor. Det är ju, ibland är det ju väldigt svårt, alltså det är många komplexa frågor. Vi kan bara ta ett exempel som är väldigt vanligt då. Det handlar om bostadsbyggande, alla de olika planer vi har att hantera när det gäller att få fram nya bostäder. Det finns ju alltid många olika intressen och jag förstår ju de människor som bor nära det planeras att byggas nytt och det blir förändringar i deras närområde som givetvis innebär att de tycker det blir sämre. Och då måste ju vi politiker väga för och emot alla olika intressen och dels ta hänsyn till och försöka anpassa det så bra som möjligt. Och sen har vi ju det uppdraget faktiskt få fram nya bostäder. I kommunallagen så står det ju att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar så att vi är skyldiga och se till att försöka få fram nya bostäder som då produceras i kommunen. Och vi vet ju alla att det är bostadsbrist inte bara i Partille utan i hela regionen, i storstadsregioner och det är väldigt viktigt att få fram nya bostäder också för alla som efterfrågar det och vill bli nya invånare, Partillebor.
Min bild är ju att det ändå händer mycket i nu de senare ska jag säga, åren i Partille. Är det så det är inte bara en synvilla man säger så, utan hur ni gör det? Eller?
Ja, nej, men det tror jag. Jag tror även när man jämför med andra kommuner, när man hör alltså andra runt omkring, att det är en allmän uppfattning att det händer väldigt mycket i Partille. Ja. Och inte bara när det gäller bostadsbyggande utan allt annat också. Jag var ju inne tidigare på invigning av Partille Arena som är en fantastisk så faktiskt att vi efter många års planerande då kunde stå nu med invigningen och ha en hel invigningsvecka och att det blev förverkligat. Det är ju mycket annat som händer också i hela centret med kulturrum och den nya gymnasieskolan och allt annat nu som blir i runt nya kulturrum med nya bostäder och stadsparken inte minst som har blivit redan väldigt populär och den är inte ens färdig än. Och se har vi också i Partille Portområdet som området heter där Partille Arena ligger så ska det ju byggas 800 nya bostäder och drygt 30 000 kvadratmeters handel. Så att det händer väldigt mycket. Det gör det verkligen.
Ja. Jag tänker på det med Vi hade ju Allum för tiden går, var det 10 år sedan? Eller vad,
det är precis 10 år sedan, 2006. Ja, i april 2006 invigdes Allum. Och det kan man också säga var en milstolpe i Partilles historia. Vi hade ju inget liknande. Vi hade ju i princip inte alls mycket handel sen för Allum. Mm, utan då blev det ju en riktigt ny stadsbild och centrum i Partille i och med Allum och ett stort utbud av handel. Och man kan väl säga att Partille Arena är den andra milstolpen i Partilles historia i och med att vi fick till då en riktigt fin anläggning som tar då 4 000 åskådare med idrottsevenemang och 4 500 vid artistuppträdande. Så att, finns ju inget liknande i hela Göteborgsregionen faktiskt. Och Sveriges modernaste arena.
Ja,
så det är så.
Nästa artist kanske inte kan komma dit. Ned Mill, jag vet inte ens om han lever. Vad vet du någonting om?
Nej, detta är tidigt 60-tal. Ja. En härlig låt. Och han lever givetvis inte längre. Men From a Jack to a King har jag önskat.
Det har du önskat. Ja. Och den kommer här.
Ja, tack. From a Jack to a King. From loneliness to a way. From a jack to a king, with no regret I stacked the cards last night, and Lady Luck played her hand just right, to make me king of your heart. Ja, låten känner man ju igen.
Den låg på många olika listor här, Kvällstoppen och 10 i topp och även Englandslistan och Billboard, så det var en riktig hit.
Ja.
Från 63.
Ja.
Jag har en fråga med anledning av vi pratade dels om Partille Arena och dels lite om utvecklingen. Och på Partille Arena, på invigningen där, så sa du att du tackade många och sådär. Och du ville också tacka politiken. Mm. Kan du liksom följa upp det på något sätt? Varför vill du tacka politiken om detta?
Jo, men jag tycker det är viktigt att framhålla det, för att det är ju så att det är ju ändå vi politiker som tar beslut. Vi kan ta bra beslut, vi kan ta dåliga beslut i folks ögon. Men tar man inga beslut alls så händer ju ingenting. Och i Partille så är vi faktiskt kända för att det händer saker. Och liksom när man kommer ut, alltså både inom och utanför kommunen, så är en uppfattning om att det just händer saker. Och tar man beslut så, alltså jag tror att det krävs politiskt mod och handlingskraft för att ta beslut. För annars så händer inte någonting. Och visioner blir inte verklighet om man inte faktiskt gör någonting konkret av det och fattar beslut. Och när det gäller till exempel Partille Arena så tycker jag att vi har haft ett väldigt bra samarbete och en bred politisk överenskommelse kring hela det projektet. Och då vill jag framhålla alla politiker som har stått bakom detta från beslut och hela tiden tills det blir färdigt. Så att det tycker jag var väldigt viktigt att framhålla. Sen samtidigt då vill jag också framhålla alla fantastiska tjänstemän som jobbar i Partille kommun och givetvis även Partillebo, vårt bostadsbolag, som är de som har gjort investeringen och äger arenan. Det är ett jättejobb från våra tjänstemän, allt ifrån de som jobbar på samhällsbyggnadskontoret, planerare och gata och VA-folk, till alla övriga kategorier och de på kultur och fritid. För att det är ett oerhört arbete som ligger bakom med väldigt noggrann planering. Undersöka hur det ser ut, alltså hur andra arenabyggen har sett ut och så vidare. Och helt enkelt, det är en väldigt noggrann research som ligger till grund för detta. Och jag tror det är mycket tack vare det och sen att vi då hela tiden har haft en väldigt hård kostnadskontroll på hela projektet som gör att vi faktiskt har hållit både den ekonomiska och tidsmässiga kalkylen för arenan. Och det är ganska ovanligt i Sverige när det gäller arenabyggen i alla fall, så att det är jag väldigt glad för.
Du, jag tänkte på, man säger klimatet generellt så där, måste ju fråga dig ändå, att ni har varit enade om arenabygget. Hur är det klimat i övrigt? Vi pratade ju lite här om det, en gång i världen hade vi ju Almarsson och Sträng och kompani. Det är ju inte riktigt så idag. Hur ser du på det politiska klimatet idag?
Jag tycker att det fortfarande är ett väldigt bra politiskt klimat. Jag tror vi har sedan lång tid tillbaka en liten kultur i Partille att vi har ett gott politiskt klimat. Självklart ser vi inte överens om allt, och vi tar givetvis diskussioner, ibland tuffa diskussioner om saker och ting där vi inte är överens. Men generellt så har vi den inställningen att vi bråkar inte för bråkandets egen skull, så att säga, utan vi tar fighten när den behövs politiskt, och det vi är överens om, det är vi överens om, och jobbar tillsammans för det som vi tror på. Och det tror jag också är en styrka i Partille kommun, att vi har ett sånt gott politiskt klimat.
Som sagt, i den politiska rollen här, det är ju ett väldigt brett spekter av frågor som ni tar ställning och du tar ställning till. Men är det någonting som du särskilt brinner för, om man säger, när det gäller frågor i kommunen? Som...
Vi har ju, och jag själv, det är ju givetvis för våra barn och ungdomar. Självklart så ska vi ha så bra skolor som möjligt. Det är liksom grunden för allt. Att vi har bra skolor och bra lärare, och det har vi i Partille. Sen har vi också ett fantastiskt rikt föreningsliv, och där vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för det. Vi har jättemånga fantastiska föreningar som gör ett oerhört stort arbete med våra ungdomar. Och det tror jag också är en väldigt viktig grund för samhället. Det är att man skapa just de här fina förutsättningarna för våra barn och ungdomar, för att det är ändå det som de bär med sig när de blir vuxna och kommer ut i samhället och arbetar och har fått sina värderingar. Givetvis det viktigaste är ju familjen, där man grundlägger sina värderingar, men sen ska vi som samhälle göra det bästa möjliga då när det gäller skola och föreningsliv och så vidare. Så att det är jätteviktigt.
Detta med, lite osökt blir det ju i dessa tider med invandring och man som naturligtvis har blivit ganska stort för kommunerna. Hur är läget för oss här i Partille när det gäller den delen?
Ja, vi har ju gett emot många, många flyktingar och nyanlända till Partille också, som de flesta andra kommuner. Och det är ensamkommande barn och övriga nyanlända, och det var ju framförallt väldigt mycket förra hösten, och ja, fortfarande har vi många att ta hand om. Vi har klarat det förhållandevis väldigt bra, och jag tror det är också tack vare att vi har ett väldigt bra samarbete i hela organisationen mellan alla förvaltningar. Sociala arbetsförvaltning givetvis är de som är mest har mest arbete med det, men även övriga förvaltningar, inte minst utbildningsförvaltningen och andra då som samarbetar på ett fantastiskt bra sätt för att då ta emot de här barnen och ungdomarna och få in dem i skolan och aktiviteter av olika slag, och givetvis inte minst ordna boendeplatser för dem. Så att så här långt så har vi klarat det jättebra.
Mölhägad ligger på skivtallriken rent billigt. Oki from Muskogee. Har du någonting om den som du vill berätta?
Ja, inte mer än att det är en fantastisk gammal härlig countryartist, Mölhägad, som har gjort många sköna härliga låtar. Och jag gillar speciellt den här texten. Om man lyssnar på den så handlar det mycket om mina egna värderingar och vad som är viktigt med moral och hur det ska vara i samhället. Så att lyssna på texten.
Lyssna noga.
Ska bli.
We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving.
Jaoki från Muskogee. Mm. Lärorik text.
Ja, ja. Härlig text.
Ja.
Och den, jag vet inte om du hade hört den svenska översättningen, om den var rätt och riktig. Jag tyckte det var lite roliga inslag i Lars Christers, har jag hört göra den på svenska, men jag ska inte säga att den stämmer helt överens, men man får väl anta att det är lite det, av...
Det liksom, hänger ihop. Ja. Det är liknelser mellan den svenska och engelska texten, kan man säga.
Apropå... Vi pratade ju tidigare om ett ganska späckat arbetsschema, men så nämnde du också här i samband med Flamingo här att det var prästtjärn var det, bada och springa och så vidare.
Ja.
Och naturligtvis så, som jag sa till dig här, noterade att du ser väl trimmad ut och hur håller du igång dig?
Ja, tack. Det blir lite sporadiskt nu för tiden just med träningen, men jag försöker ju springa, och tidigare har ju, när jag var ung som barn och ungdom, då har jag ju tränat väldigt mycket. Jag spelade ju fotboll i Jonsered, och jag brukar skryta med att jag spelat tillsammans med Torbjörn Nilsson i pojk- och juniorlag och Poletten. Som en gammal barndomskamrat, och vi var klasskamrater i 10 år, Thomas Larsson, Poletten och jag. Och sen har spelat handboll också då i min ungdom. Men på senare tid då, så har jag sprungit en del. Jag har sprungit 21 Göteborgsvarv, varav 20 år i rad faktiskt. Sprungit 8 maratonlopp. Ett Vasalopp har jag åkt också faktiskt.
Hur tränar man inför det, och hur känns det där? För det måste vara, det är ju vansinnigt långt. Men hur...
Ja, det är klart man får träna för det, men jag tror väldigt mycket är mentalt. Exempelvis när jag har sprungit i ett Göteborgsvarv, så kan ju inte jag tänka mig att springa lika långt till som ett maratonlopp är då. Alltså, det är ju dubbelt så långt som ett Göteborgsvarv, alltså 42 kilometer drygt. Så att man måste ställa in sig på det mentalt. Så att när jag har sprungit ett maratonlopp, så är jag ju inställd på det, och det går på ren vilja att nu ska jag genomföra detta, och då ställer man in sig på det, och så genomför man det helt enkelt.
Har du gjort internationellt i Frankrike och vad det kan vara, i New York?
Ja, de flesta har varit internationellt. Jag har sprungit en gång Stockholm Marathon, men annars har det varit i Berlin och London och New York och Budapest, Paris, Médoc nere i Bordeaux. Det är så kallade, det är vinmaraton. Där springer man alltså genom förbi alla vinslott och vingårdar och dricker vin ut efter loppet. Så det är lite speciellt. Det kallas världens längsta maratonlopp.
konstig orsak.
Ja. Tar en vecka.
typ så. Men det, man vad förstår, så är det en för att kunna fixa en späckat schema, så är det också viktigt att sköta sig så.
Ja, jo, men det är nog. Det gäller väl att ha kroppen i trim också för att klara det mentala arbetet, så att säga.
Du nämnde något om något litet berg och så där. Vad var det för någonting?
Ja, det var också en del i de här utmaningarna som vi är ett gammalt kompisgäng som håller ihop fortfarande. Det är en del av oss. Jag tror 5 av oss. Vi har varit klasskamrater sen första klass. Och vi gör lite roliga saker ihop. Bland annat då började vi ju springa maratonlopp. Men så ville vi ha en ny utmaning, och då kom vi på att vi ska bestiga Mont Blanc. Så det gjorde vi. Då åkte vi ner till Chamonix, och det är ju faktiskt en ganska tuff klättring. Det är ju snö och isbelagt hela vägen upp. Men det var en utmaning, och vi klarade av det, så att stå på toppen där 27 augusti 1997.
Hur lång tid tar en sån klättring?
Ja, själva klättringen, då utgick vi från en platå som heter Agui du Midi i Chamonix. Så startade vi klättringen därifrån 8 på morgonen och stod på toppen klockan 15 på eftermiddagen. Och sen var det ju nästan minst lika tufft på vägen ner, och då finns det en sån övernattningsstuga som Vi övernattade i Rå på vägen ner och det var ett äventyr i sig, för sen blev kom riktigt snöstorm och dimma på vägen ner, så att det var knappt så vi kom till den stugan och man såg inte någonting framför sig, och då skulle man passera smala avsatser där man skulle sätta en fot i bredden. Det gick inte att sätta två fötter i bredd, och sen var stupade rakt ner. Så att det var en upplevelse.
Låter jättemysigt. Jag måste avslöja mina dåliga geografikunskaper. Hur högt är Mont Blanc?
Det är 4810 meter.
Ja, det räcker ju till. Man säger så.
Och det svåra är ju också att det är snö och isbeklätt på det berget hela tiden. Så att gör det extra svårt och brant.
Har du något på mer, om man säger så, på gång sådana där utmaningar du skulle vilja göra rent fysiskt eller även psykiskt för en del också? För det är ju en både och i och för sig
i sammanhanget. Ja, det är det ju. Nej, det är inget som är planerat som är på gång. Vi får se om det kan bli något galet här längre fram. Men det är inget som vi har planerat i alla fall.
Framåt lite så med... Jag antar att du funderar inte över, du har väl gått passerat, vad är du nu? Du är 61
år.
61, ja, just det. Men därmed att fundera över några nedtrappningar och sånt där, det är inget, utan du är man i dina bästa år, är det så?
Jo, då, jag känner väl i bra form. Men man tar alltid en mandatperiod i taget, sen får man se. Så att det, ja, mer säger det inte.
Nej. Jag skulle bara vilja nämna det, för det var roligt att Partille har fått ligga bra till när det gäller, det var bland lärarnas riksförbund, noterade detta, att man har stigit i platser, plats 29 bland 290, och även när det gäller näringsliv, svensk näringslivs ranking av företagsklimat, det vill bra till. Och jag antar att du kanske känner lite extra stolt för detta. Och så i detta kan jag också fråga hur ser du framåt? Vad är lite av visioner och sånt där för?
Ja, men som sagt, det är ju jätteroligt när vi får bekräftelse på att det går bra. Både när det gäller skolan och på den rankinglistan. Och när det gäller näringslivsklimatet som vi som sagt gick upp 5 placeringar och kom på plats 15 av 290 kommuner. Det är ju väldigt viktigt med ett bra företagsklimat. Och företag och företagande, det lägger ju faktiskt, det är ju grunden för vårt välstånd. Det är ju där som det skapas arbetstillfällen och pengar och skattekraft. Med starka, bra och växande företag och nya företag som etablerar sig. Så att det är oerhört viktigt att företagsklimatet är bra. Och det, ja, framtid och framåt så är det ju att vi ska fortsätta på den inslagna vägen, att vi ska ha en bra verksamhet. Basen är ju den dagliga, vardagliga verksamheten i kommunen med en bra skola och äldreomsorg och allt detta. Och det ska vi skapa bra förutsättningar för. Det gäller att jobba stenhårt varje dag, både som politiker och som tjänsteman i kommunen, att just skapa de här bra förutsättningarna och kunna använda skattepengarna på bästa sätt. Och då det innebär att då har vi möjligheter också för framtiden, för man lägger grunden, alltså konjunkturen går ju upp och ner, och det gäller att man tar lika stort ansvar i en högkonjunktur som i en lågkonjunktur. Man kan ju säga att det är högkonjunktur som man bäddar för den kommande lågkonjunkturen, och därför så gäller det alltid att ha ett stort ansvar för både pengar och verksamhet för att kunna ha en bra och jämn verksamhet. Kvalitet på verksamheten helt enkelt.
Och min bild är ju att du är fortsatt, som man säger, taggad för detta, märker jag. Du har inte inga svackor där, inga lågkonjunkturer där, inte, om jag förstår det rätt.
Nej, man måste hela tiden vara taggad och göra sitt yttersta så länge man håller på. Så man kör stenhårt så länge man har det här uppdraget och försöker göra det bästa möjliga av det.
Det var väldigt trevligt och få en lite annan bild, får vi säga, som normalt, som vi sa. Kanske vi läser om det mer i de rent politiska uppdragen. Så det var väldigt trevligt att få höra din historia här hos oss idag. Tack så mycket för att du kom till oss.
Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det har varit ett jättetrevligt program. Tack.
Men då så, då tackar vi så mycket och så avslutar vi med Carlin Carter. Ingenting du vill säga om henne mer än att det är en svängig låt?
Nej, det är också en härlig countryartist, Carlin Carter. Ja. Och vi tänkte det passar väl bra att avsluta med lite svängigt.
Går det bara uppåt?
Ja, precis.
Ja. Tack så mycket. Hej då.
Tack, hej. Looks at me and